Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med det osynliga hotet mot mänskligheten. It's time to...
Ja, nu var det dags igen att prata lite grann. Och idag så ska vi prata om det nya vaccinet mot covid-19, coronan, som ni snart blir erbjuden. Och man talade om att det här är ett viktigt vaccin att ta för att hindra det osynliga hotet mot mänskligheten. Men... det verkliga hotet, det hittar ni faktiskt i själva sprutan. För det här är the final mark of the beast, alltså det slutgiltiga märket från den icke-kärleksfulla sidan för att märka själar. För i den här sprutan så finns det ett chip som ni får i era kroppar. Och genom det här chipet så kan de styra er helt obehindrat och transformera er till riktigt rena mänskliga robotar.
Det är ju med sorg i själen som man konstaterar att det är väl ingen stor dag för Sundsvall det här. Man ser att det skrivs spaltmeter upp och spaltmeter ner om corona och ja, så... tar väl det här priset i galenhet. Den tidigare Sundsvallsbon Ann Ahlgren alltså.
Som jag har undrar, den här... alltså, är det här ert bidrag till kampen mot corona? Är det slut nu? Var det här ni hade att komma med?
Det verkar så. Det här var det stora liksom från Sundsvall.
Ni väntade ändå en och en halv månad och sen unleash. Ja.
Du vet vad jag brukar säga. Det är en sjuk värld.
Ja. Du har fått rätt även den här
och
gången.
Det är inte bara medievärlden som är sjuk.
Nej, men medievärlden är sjuk. För det här är ju alltså ett, ett medium vi hör. Jag tycker det finns en sak med det här klippet. Det har ju blivit ganska omtalat senaste veckan. jag tycker det finns en sak med det som är mer slående än allt annat. Och det är hennes oerhörda självförtroende i att det ligger till på det här sättet. Att det är så självklart. Att det finns ett extremt självförtroende i hela förklaringen. Man önskar nästan att man hade hennes självförtroende när man ska lägga ut texten om fotboll. Att man var lika säker som Ann Ahlgren är på vad som kommer hända den dagen det kommer ett vaccin mot corona.
Hur är det annars i coronatider då?
Ja, men det är ju såna här små inslag i vardagen som piggar upp, höll jag på att säga. Ja. Att man får skratta lite ibland. Annars börjar det väl som för de flesta andra, tror jag. Med all respekt för att det kommer förbli så här en ganska lång tid framöver, så är det ju rätt långtråkigt vid det här laget. Det är ju inte så att man inte saknar fotboll. Inte, för jag har inte börjat kolla på följa live-rapportering av gamla matcher ännu, men jag närmade mig nog den här veckan.
VM-krönika.
Inte ännu för min del. Du då?
Nej, livet går sin gilla gång här. Vi är väl halvt isolerade ute i skogen i Sundsvall här och har väl varit så i någon vecka när vi åkte upp för några veckor sedan. Så att vi kommer fortsätta vara här ett par veckor till. Men det är väl så här, man närmar sig nu, man sitter och har kollat av alla serier på Netflix och så då närmar sig och slår på den här krönikan från VM90 som är min favoritkrönika i alla fall. Ja. Men du, apropå Netflix-dokumentär, vi var ju rejält ute och cyklade. Vi fick ju en lyssnarfråga förra avsnittet där det var en fråga om vem av oss som hade mest den största Joe Exotic-auran.
Precis, då hade ingen av oss börjat kolla på Tiger King ännu, så vi hade ingen aning om vad den personen pratade med.
Exakt, hade ingen aning om vad det var, och vi trodde att det var någonting som hade någonting med Joe and the Joes att göra. Det var ju lite skämmigt så här efterhand, men jag har sett alla avsnitt av The Tiger
Boomer,
King.
Riktigt boomersvar från oss. Försökte hänga med kidsen och ta referensen, men missade den helt.
Missade den helt, ja, precis.
Jag har också sett, inte riktigt allt, men en del av den. Och i början var jag lika så där som alla andra, tror jag, att wow, vilken story det här är. Så där. Att jag tyckte att den var att man kunde verkligen fängslas av hur galna alla människor var. Ja. Sen så tycker jag efter ett tag att det är samma sak om och om igen i varje avsnitt bara. Att han är knäpp. Det var lite som att se, det var lite som att se en sammandrag av en sån här dålig MTV-reality-serie. Liksom. Att man, ja, till slut, man förstår efter ett tag att de här människorna är galna.
Men du menar att det blir för mycket? Ja,
lite tjatig.
Du menar att det
liksom
blir samma? Ja.
Ja.
Ja, jag tyckte att den var... Jag är ju... tyckte att den blev ju galnare och galnare på slutet och alla de där konspirationsteorierna, så att jag skulle nog rekommendera den starkt. Det är nog det sjukaste man har sett i dokumentärväg i alla fall.
Ja,
Men du, sen är det ju också så här, när det inte finns så mycket sport att se, då har man ju börjat konsumera väldigt mycket andra, jag menar, alltså ämnen och så. Dels corona kommer man inte undan, men även på nöjesidan och på tal om bifar och på tal om liksom så har man ju inte undgått Pernilla Wahlgrens fight med Anna Bok, eller Anna Boks fight med Pernilla Wahlgren.
Nej, det är ju
över veckan... ett Instagram-filter.
Till och med jag läste den, vilket verkligen inte hört till vanligheterna. Men det är ju veckans, vi kommer ju till veckans absolut mest spännande batalj i medier. Men det här, jag läste den också. Det är häpnadsväckande, det är som att få inblick i en helt annan värld det här. Därför att grunden för det här bråket då verkar ju vara att den ena personen är avundsjuk eller försöker sätta dit den andra för att den har använt för mycket filter på sina Instagram-bilder på sig själv. Och implicit säger då, du är fulare än så här.
Ja,
om jag har förstått rätt.
Det är ju, alltså säger inte mycket om den tid vi lever i när två kvinnor i 50-årsåldern bråkar om ett Instagram-filter.
Ja, man kan dra det, man kan dra det ännu längre och prata om att
vad är det som händer egentligen?
Att det finns ett intresse för det också. Ja, nej, det var det. Ja,
men även nu har vi, ja, man är ändå lite team Wahlgren här ändå. Man får väl säga, om man ska ta överreaktionernas mamma, så får man säga att det var en rejäl överreaktion av Anna Bok här. Och på tal om överreaktioner,
du gjorde ändå en seriös analys av det här bråket, vem som hade rätt. Du valde sida liksom.
Ja,
otroligt.
Ja, det är så mycket har att göra. Och på tal om överreaktioner så gör vi en fin övergång här till Hossam Aiesh versus Glenn Hussein.
Exakt. Äntligen kommer vi till allsvenskan.
Ja, exakt, men det är
tog 6,5 minuter.
Vi kan väl recappa det här lite då. Det var ju vår suveräne kollega Marcus Vulkan som gjorde en artikel efter att Glenn Hussein hade twittrat. Han har ju det här som liksom en sin, vad ska man säga? Det är hans Glenns signum. Glenn Hussein, han drar skämt på Twitter och Göteborgs skämt.
Ja.
Och det är väl inget nytt för någon göteborgare. Då drog han så här: varför är det många muslimer som är irriterade på mig? 4? För att Allah heter Glenn i Göteborg. Har det gått, Glenn? Och ja, jag vet inte, jag tyckte inte det var så farlig tweet där. Men Hossam Aiesh, alltså Göteborgsspelaren, blev ju topptunnor rasande verkar det vara. Och skrev,
ja,
på sitt Instagram: så skämmigt och dålig respekt mot muslimer. Med din ålder och erfarenhet så borde du veta vad som man kan skoja om och inte skoja om. Skäms på dig! 2! Är han en, ja. Aiesh, är den första i världen som blir förbannad på Glenn Hussein?
Ja, det är svårt.
Alltså, Glenn Hussein har väl säkert haft de som var förbannade på honom under
var inte folk lite arga på Glenn Hussein någon gång där när han politiskt liksom skrev något uppmuntrande om Jimmy Åkesson?
Ja,
så blev folk
kanske
sura på honom också. Att det väntade man sig inte. Han skulle bara vara mysig och skoja. Men det här är väl andra gången då som han rör upp känslor. Alltså, jag vet inte riktigt vad det är reaktionen är på. Alltså, för det är inte en kränkning av muslimer.
Nej,
överhuvudtaget.
Nej, verkligen inte. Verkligen
det finns
inte.
Ingenting kränkande i det här. Är det att han missbrukar Allahs namn? Alltså att Allahs namn får inte användas i skoj. Eller som ordvits. Jag fattar inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. För det är liksom, då ska man skaffa sig någon... Aiesh resonemang går ut sen på att det finns saker man faktiskt inte skojar om. Och det, så är det inte. Man får faktiskt skoja om vad som helst. Sen om man förolämpar och kränker människor så kanske det inte är så himla bra. Men den här förolämpningen är ju liksom inte... Den ligger ju bara hos betraktaren att försöka tolka det här som en förolämpning. Så jag förstår ju faktiskt inte vad han pratar om, jag ska heta det.
Nej.
Det kan hända.
Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men Glenn Hussein verkar som tar det här ganska som mycket annat här i livet, så tar inte Glenn Hussein här på så stort allvar att Aiesh är förbannad. Alltid är det något som blir sur. Jag skämtar om det mesta och kommer göra så hädanefter. Men det var inte meningen att göra Hossam förbannad. Bra svar av Glenn.
Jag säger ju dock i den här artikeln som Marcus Vulcan har gjort, skrivit här, att han betonar att han absolut inte tror att Glenn Hysén menar något illa. Och att han gärna får fortsätta skoja om religioner. Och där kan man ju tycka att han ger Glenn Hysén en lite tvivelaktig liksom så här, ja, en biljett till att fortsätta göra saker. Men det här inte var okej, så undrar man var gränsen går då i sådana fall. Att det är helt okej att skoja om religioner. Du menar
men inte om
det här,
religion.
Men det var fan inte okej.
Skoja gärna om religioner, men skoja om rätt religion.
Ja, precis.
Typ så.
Man måste kanske blanka, alltså man måste skicka in så här pipljud när man då nämner religionen för att det ska vara för att det ska gå passera.
Om jag känner Glenn Hysén rätt, så kommer det här inte stoppa han från att dra ut mer skämt och mer Göteborgsvitsar på Twitter.
Nej, det är ju en av de få sakerna som faktiskt har pågått som någon sorts normalitet här de senaste veckorna, så vi vill hoppas att den består och att Glenn Hysén inte tystnar i ljuset av den här då reaktionen från Hossam Aiesh.
Sen får man ju hoppas att Hossam Aiesh också nu har fått full insyn och är klar över vilken stad han bor i och vilken klubb han spelar för i IFK Göteborg. Ja. Och göteborgare är ju kända för sina göteborgsskämt som
det
jag
kommer,
är en stor uppskattar av. Så att det kommer nog flera.
Ja, det är ju nyhetstorka för oss och det händer ju inte någonting nästan i den världen vi är avlönade att bevaka, vilket gör det här jobbet väldigt svårt. Vi var inne på det förra veckan om man famlar lite efter nya grepp och man famlar lite efter anledningar att berätta om grejer. Det som däremot hände, och vi får ju konstatera att han har en förmåga, Zlatan Ibrahimovic, att bjuda nyhetsflödet på innehåll i de mest osannolika situationer. Nu dök han ju upp på Hammarbys träning då i förra veckan, Zlatan, och det var en frivillig träning och Zlatan var där för att han har hört av sig själv enligt Bayerns ledning. Vi var ju
ville hålla igång helt enkelt. Och det var...
Han ville hålla igång och vi var faktiskt först på att berätta om det här på Sportexpressen. Vi var där och lyckades ta bilder därifrån och vi som visade hur han var där och tränade. Sen dök det upp en hel drös medier runt omkring och kikade på det där. Zlatan åkte därifrån. Det var inte så många som ville prata om det. Det är ju ofta så runt Zlatan, vad det än handlar om. Det spelar ingen roll om det handlar om hans affärer eller övergångar. Så att människor som är honom nära eller som han jobbar med, de har fått ganska ordentliga instruktioner om att hålla flabban.
Ja, ändå känns det lite som att det är bättre nu än vad det var tidigare. För jag tänker på att Hammarby la ut ändå tv från träningen och sådär. Och Jesper Jansson förklarade mycket att hur han såg på det, och Jocke Björklund såg på det också. Liksom, så att, men det förstår man ju också, att Zlatan kan ju liksom inte komma dit och först träna med dem. Hammarby liksom, som man har ganska öppet på stan, fast de har gjort sitt för att det ska inte vara någon insyn, och sen kräva att ingen ska snacka om det liksom. Det blir nog lite för många krav även för Zlatan.
Precis. Det jag tänkte på med Zlatan och i de där träningskläderna där var ju att han hade, de har ju kraftkläder, va, Hammarby.
Ja.
Och jag undrade hur det rimmade med alla hans kontrakt och grejer och Milan och så. De har ju inte kraft. Kanske inte spelar någon roll. Nej. Jag tänkte bara att det var rätt mycket bilder som pumpades ut från Bayerns träning med Zlatan i kraftkläder. Ja, hur som helst, det var ju ingenting efter spelet. Det jag reagerade på var att då, till slut så började ju till exempel Jesper Jansson prata lite om det här och förklara ett och annat. Det var roligt för att de ska ju då försöka avdramatisera det här Hammarby ganska mycket, som att det är ingen stor grej och ni behöver inte springa här och tycka att det är så häftigt. Och liksom, det är bara kul. Zlatan är... De försöker göra någonting vardagligt och det är klart att det inte är. Det är klart att det förändrar saker på en träningsplan när Gustav Ludvigsson ska slå ett inlägg till honom istället för till Aron Johansson. Liksom. Det var roligaste citatet då från Jesper Jansson som jag såg fladdra förbi här var att han kom in som en i gänget. Zlatan är ju inte en i gänget. Och absolut inte när han tränar
snabbt
med Hammarby. Han är liksom inte, det är inte så att han liksom ödmjukt trippar runt i lunchmatsalen efteråt och tar ett bord själv för att han inte vill störa någon av de etablerade grupperingarna. Eller att han liksom... Ja, du förstår vad jag menar.
Eller att spelaren inte påverkas av hans aura eller att han är med på träningarna. Liksom. Nej, men det var ingenting. Han är en i gänget. Liksom.
Ja, men en i gänget. Typiskt Zlatan.
Nej, men det är ju... Och det är ju väldigt kittlande det här. Bara att liksom tanken att Zlatan... Att vi snackar om att Zlatan kan göra comeback i Hammarby i Allsvenskan efter det som har hänt med coronaviruset och alltihopa. Just att det är en möjlighet så gör att det är ju väldigt kittlande det här. Även fast ja, han själv verkligen. Säger, han var ju tydlig i Svenska Dagbladet var det va? Att han inte ja. Skulle hjälpa Hammarby på planen utan att han ska hjälpa dem utanför. Men ja, jag vet inte, ja. Det är stökigt i Milan. Ja, och Zlatan drivs som vi vet av, ja precis, och Zlatan vet att vi drivs väldigt mycket av revansch och jag tror att han inte skulle tycka var allt för dåligt att springa in på Malmös gräs i Hammarbytröjan de ska mötas i augusti om det nu står sig kvar där, om det blir det spelschemat. Precis. Men det skulle ju vara kittlande. Men ja, vad tror du? Tror du det blir en allsvensk comeback? Vågar du spekulera? Tippa?
Ja, det är klart. Det har varit konstigt att inte våga spekulera det. Det har varit liksom samma återhållsamhet som det vi just pratade om när det gäller ordvitsar då. Att man så här, nej, det här, vissa saker tycker jag inte man spekulerar om. Det finns en gräns.
En gissning.
Det finns en gräns. Med all din erfarenhet och din ålder borde du veta att var gränsen går.
Fast du skämtar inte om Zlatan.
Nej, precis. Jag går nog mer och mer mot en sorts känsla av att det här inte alls är uteslutet faktiskt. Det baserar sig inte på någon faktiskt någon kännedom om någonting. Det är mer sådär, man kan alltid försöka läsa Zlatan och det är ofta rätt svårt. Han är ju väldigt bra på att säga en sak och göra en helt annan. Det har jag ju hållit på med ganska lång tid. Så att därför tar jag inte så allvar på de här citaten till SVT heller då om att han utesluter en comeback i Hammarby. Eller att han har sagt vid ganska många tillfällen tidigare att spela i Allsvenskan är inte aktuellt. Jag tror att ju längre den här pandemin lamslår hela fotbollsvärlden desto mer sannolikt är det att Zlatan vill avsluta på sina egna premisser och där han kanske är lite låst i Sverige. Att det kan vara så att till exempel vår fotboll återupptas på ett sätt och vid ett tillfälle innan den gör det i andra länder och att det inte är så aktuellt för honom att återvända till Milan. Och att han då, vad har han att välja på då? Då ska han söka ytterligare en ny klubbadress ute i Europa som där liksom betalningsviljan för en 39-åring som vill varva ner med lite stjärnglans kanske inte är den högsta. Nej. Utan jag tror snarare då att det här kommer kanske bli att saker och ting, stjärnorna står rätt liksom för att det här ska hända. Mm. Och att det var ingenting han hade planerat för eller kanske hade någon drivkraft att göra men att det bara blev så. Och dessutom det här med att jag tror att han kan nog lockas lite av det att om Zlatan börjar spela i Hammarby så föder han en ytterligare nästan en generation fans bland kids i Stockholm. För att om han gör bara några matcher för Bayern i Allsvenskan så blir det ju en extrem hype runt Hammarby såklart.
Och det är inte bara det. Jag tror att han skulle föda en ny sorts publik i framförallt de äldre som har varit väldigt kritiska mot honom.
Ja, jo, men det är säkert också. Men
jag tänker mer för också skulle ta över.
Jag tänker snarare för hans eget varumärkes liksom, överlevnadsförmåga och uthållighet här. Att de som är 6-7 år nu, de vet ju vem Zlatan är, men rätt få av dem tittar ju på matcherna från Galaxy eller matcherna där han gjorde comeback i Milan på TV kanske. Men däremot om Zlatan då, att det liksom redan nu flockas massa barn runt Årsta känns ju som att det är en... Ja, men det är liksom en aspekt av det här som jag skulle kunna tänka mig att den attraherar honom och den attraherar såklart Hammarby som ju liksom har varit väldigt bra på att bygga publikbas och här får liksom det bästa dragplåtset svensk fotboll har erbjudit någonsin för att göra det. Ja. Så att jag tror att det finns såna där aspekter av det också som skulle kunna få det här att bli mer sannolikt. Vad tror
du? Men det talar ju för. Ja, men det talar ju för. Det som talar för också att han får chans att vinna ett SM-guld som han inte har gjort. Och det som talar för är ju just det här revanschen eller hämnden, vad ska jag säga, mot Malmö. De har rivit statyn och han drivs av det där liksom. Så att det är några som, men det som talar emot är ju att han har ju en del att förlora. Skulle han åka runt med Hammarby och de inte misslyckas och torska mot Mjällby borta eller något sådär. Alltså det skulle ju, ja, jag vet inte hur mycket det skulle skada hans varumärke. Det skulle nog inte ta någon skada, men just för han personligen tror jag inte det skulle vara så kul. Och just det här att det är så mycket konstgräsmatcher. Men nu verkar ju för sig kroppen ganska bra, men konstgräset tar han emot. Sen är det väl det här med just hur han ska hitta motivation och göra det här en gång till. Nu var han i Milan och det blev väl, ja, han var ju bra där, men det blev ju inte som han hade tänkt sig att han skulle skjuta dem till någon större höjd där, utan han har gjort det väldigt bra där liksom, men inser väl han också att laget är väl för dåligt för att de ska klara av någon större stor då den här säsongen. Får han ta någon till Champions League så är det väldigt, gör han väl det riktigt bra. Men
precis, och det som är grejen med Milan är väl också att, sådär, att vägen tillbaka där till någon sorts
är ju för
värdig
lång.
Position, extremt lång, och han är nog inte rätt person att binda upp all den väg på. Liksom. Att, för han är så kortlivd, det är så osäkert med honom att hur länge han kan vara med. Att jag tror inte att de ser honom som en långsiktig lösning på sina problem.
Men sen är det också en som talar för även att, jag menar, vem ska värva Zlatan nu av de här topp. Lagen.
Nej, det är inte många som kommer göra. De har dessutom mindre pengar nu när det här är över, så att han är ju liksom ännu mindre.
Det handlar väl bara liksom om tre alternativ: Milan, Hammarby eller lägga av.
Och så, då lägger... så upplever jag det också. Och då, jag tror att det ligger inte i Zlatans liksom idé om hur han skriver historien om sig själv, att han slutar på grund av ett virus. Det känns inte som att han liksom, som att det passar riktigt.
Och därför tror jag att han kan göra fram till att vi tror att han kan göra någon match i Hammarby också.
Jag tror det i alla fall.
Det var slutsatsen. Ja, men jag var inne på det i några av tidigare avsnitt här också, så att, det vore ju fantastiskt i så fall.
Det vore kul. Två andra notiser från veckan. Den ena som vi kan avhandla här också. Den ena rör ju faktiskt svensk fotboll i väldigt stor utsträckning. Det är ju då att det sker handel med tv-rättigheter på marknaden där Champions League byter kanal i Sverige till C-more. Och det där rörde ju upp en del känslor eftersom den här budgivningen då skulle äga rum under pågående pandemi och de vägrade flytta på den. Och jag vet att det var en hel del bolag som var med och bjöd på det där som var ganska sura runt om i hela Europa för att man pressade fram hela liksom striden om Champions League-rättigheten i det här skedet. Men det går till C-more och det innebär ju då en hel del liksom att även fortsättningsvis att om man vill se all fotboll så gäller det att ha en hel palett av abonnemang.
Ja. Jag ska säga någonting om bytet först. Och alltså egentligen det enda negativa är väl ju som du säger att C-more, om man ska se all fotboll tidigare så räckte det med Viasat och C-more. Nu måste man ha Discovery och Viasat och C-more, alltså alla tre. Och de lär bli dyrare med tanke på att C-more får Champions League, så lär de höja. Viasat har behållit Premier League och får dit skidor, de lär höja. Discovery lär säkert höja för att de får Allsvenskan. Så att om man ska få den här täckningen av fotboll så får man betala jäkligt mycket pengar som supporter. Och det är frågan om, det är ju liksom, det känns som att det är ändå fansen som blir lite av förlorarna i det här tv-kriget.
Ja, men det är ju samma sak med alla serier. För det här är ju liksom fortfarande underhållningsplattformar på många sätt. De här. Och då har du dessutom på det då HBO och Netflix och Amazon. Och snart kommer Disney streamingplattform komma till Europa på ett annat sätt också. Så att det är ju, jag tror ju ska de överleva alla de här avtalen så behöver du hitta sätt att stycka upp sin försäljning av abonnemang så att man kan välja lite mer vad man vill se och betala i paritet med det, därför att det är inte så många hushåll i Sverige som har råd att ha 10 abonnemang igång i månaden liksom. Du lägger på då Spotify och alla andra saker som folk betalar för också. Så att, det är en, och sen då får vi, du och jag hoppas ju att det ska finnas en och annan tidningsprenumerant där ute också som betalar för att läsa.
Det känns som att det konkurrerar väl inte riktigt samma med tanke på priset.
Frågan är om det inte gör det. Det är liksom ändå en konsumtion av mediekaka. Liksom, att det är, jag vet inte. Men visst, det är klart att fotbollsfansen kanske är de som allra tydligast får en bild av det här. Därför att jag tänker på det finns säkert många som sitter och väljer mellan om de ska ha sitt HBO-abonnemang igång eller sitt Netflix-abonnemang. Och det kan variera lite beroende på vad man ser just nu. Och så stänger man av Netflix för man vill se den här serien på HBO och sätter på det. Men det här är lite annorlunda. Att plötsligt är det liksom september och du har en lördag där du vill se två matcher i Premier League, en i Allsvenskan. Och sen på söndagen vill du se någonting från spanska ligan. Och sen på tisdagen så är det Champions League. Det blir väldigt mycket en ögonblicksbild av hur mycket som behövs för att hänga med på allt man vill nu för tiden.
Ja, verkligen. Och fullstreamar funkar lika bra längre, eller? Alltså det var jäkligt länge sedan jag körde på de där streamarna.
För mig som håller på ett lag som aldrig visas på någon av de stora kanalerna så kan jag meddela att det gör det.
Ja, det funkar bra alltså.
Ja, det funkar tillräckligt bra. Man har lärt sig en hel del arabiska och ryska på vägen.
Restaurangerna som redan är hårt åtsatt också. Alltså jag tänker på sportbarer. De lär inte heller få det superbilligt.
Nej, det är väl folk som går dit och kollar på trav i sådana fall. Men det känns inte som att det drar någon stor publik.
Riktigt. Nej, men jag menar nu, de måste ju ha alla abonnemang också.
Ja, precis.
Det är de ska visa alla matcher.
Inte helt billigt. För den som har La Liga-rättigheten så kom det ju en nyhet här i veckan. Kan vi ta och passa på att säga också. Det är ju att Barcelona då skulle följa Alexander Isak. Och det var ju ganska trovärdiga uppgifter.
Och har gjort sedan han spelade AIK tydligen.
Ja, och det har ju tisslat och tasslat om med jämna mellanrum tidigare också, att det har funnits ett intresse där. Och det är ju lite så, kommer ju som på beställning när man är ung och bra, att nu är det de här klubbarna ute efter honom. Det är liksom, det skrivs ju som om det var en robot som hade druckit coronavaccin som hade skrivit det nästan. Det var ju lite mer initierat det här, som att han faktiskt har varit på Barcelonas radar under en längre tid.
Verkligen.
Det hade varit coolt.
Är det något lag han skulle passa in i, så här, för sig, det är svårt att inte passa in i Barcelona, men just jag tänker på det här spelsättet, mycket, alltså rejält offensiv. Han är inte så, vad heter det, han är inte så grov i, liksom inte så mycket muskler på kroppen och sådär, så han skulle väl passa sämre på Premier League, men jag menar Barcelona, där passar ju sådana spelare som han perfekt.
Ja, han har ju så otroligt bra speluppfattning och snabb speluppfattning, att, och det är ju liksom en av nyckelegenskaperna där. Det är klart att det måste vara teknisk och så, men väldigt mycket handlar om deras extremt snabba beslutsfattande i Barcelona. Det är ju liksom hela grunden i deras spelsätt, så att jag tror att han hade passat alldeles utmärkt. Jag håller med dig om att det känns som en helt perfekt klubbadress för honom. Men återstår att se då. De behöver ju byta. De är ju ute efter Lautaro Martinez här från Inter en del i sommar. Ja. Och det är ju så att de behöver väl byta ut Luis Suarez på sikt, så att det är klart att det kanske inte det är klart att det kanske inte, det kanske inte finns, det kanske, och även om det skulle bli på vad som hände med Antoine Griezmann också lite grann där, men man hade inte, det hade inte varit en tråkig höst att komma tillbaka till med Zlatan Ibrahimovic i allsvenskan och Alexander Isak i Barcelona.
Nej, det kan inte bli så nu då, med tanke på hur jäkla mycket eländra var det, så blir det bara det superpositivt sen
som tröst.
Det var kul. Ja, precis.
Ska vi ta några korta sillypunkter också innan vi går på några lyssna frågor?
De är väldigt korta. Det är ju, vi har ju sagt det tidigare här i 4 februari att supertalangen som Hammarby har ska värva, eller har värvat, hur man nu ser på det, som Zlatan skickar en hälsning till också. Ja. Han är väl, får vi betrakta som helt klar nu. Han har väl bekräftat själv för en Nigeria-sajt här att han har skrivit på ett pre-contract. Hammarby hävdar ju att de bara har ett intentionsavtal, men det är väl ett 4-årskontrakt som blir klart när han fyller 18 i juni. Och sen får man ju se, han har ju varit jäkligt hypad den här, och sägs att han ska vara nästan bättre än Odilon. Har jagats av Bayern München bland annat, scoutats av Chelsea, så att det blir spännande att se och följa.
Verkligen.
När han kommer.
Verkligen. De har ju haft god lycka här, Bayern, med sin scouting av afrikanska spelare på slutet, så att man får väl se om det passar in i den traditionen. Sen har du skrivit en intressant grej till här.
Ja, Isak Jansson i Kalmar, ja. Som jag fick höra att han är ju en av de talanger, om man får kalla han talanger, det gör man väl fortfarande, som kan få sitt rejäla genombrott i år i Allsvenskan. Och har ju gjort en del mål i Kalmar på försäsongen också. Ja. Han ser, och just som vi provade inne på tidigare, just talangerna, han är då som kan få väldigt mycket speltid i Kalmar. Kommer från de egna leden, man inte är helt snett på det. Men
nej, han kom från en division 3 klubb tror jag här om året, men han är bara 18 bara. Så att det,
ja, precis.
Så han är Skene IF kommer han ifrån.
Skene.
Mm.
Okej, okay, ja. Så han är väl en av de som kan få chansen. Och där vet jag att Norrköping har varit och nosat lite grann på honom, är väl inte dunder aktuellt nu, men jag vet att de ville ha när han gick från Skene där, och de fortsatt följer honom, så att vi får väl se vad som händer där. Det är flera andra allsvenska klubbar som följer honom.
Vi kan lägga till det också. Jag fick en utskällning med all rätt förra veckan när vi snabbt gick igenom vilka lag som kommer trycka ut flest egna spelare på planen. Var det någon som poängterade att vi hade för mycket storstadsfokus där och vi missade Kalmar. Det är klart att Kalmar är en klubb som har otroligt mycket egna spelare i A-laget.
Jag hade det i tanken. Jag såg det svaret som du, eller den frågan som du fick där, eller den utskällning som du fick där. Men jag menar, jag trodde att vi nämnde det, för jag hade ju någon grej på gång med Nils Fröling, men den verkar ha stannat i mitt huvud där.
Ja, vi tog de tre Stockholmsklubbarna, så tog vi IFK Stockholm, Stockholm Internationale FC och
exakt.
Nej, men det måste man ju säga. Och det där påbörjades redan under Henrik Rydströms slut, att de började slussa upp mycket fler egna spelare. Det var väl någon sorts lite hack i den kurvan kanske då, när Magnus Persson kom in och plockade in ganska mycket spelare utifrån igen. Men nu är de väl tillbaka med en sån bas, och det känns ju som att det ja, det är många klubbar i Kalmar storlek där den identiteten är viktig, att liksom fostra spelare och få spelare och fylla A-laget i ganska stor del, att det är sättet att göra skillnad i Allsvenskan, att de kan utveckla spelare som är så bra, för att köpa de bästa spelarna är inte aktuellt med deras budget liksom. Så att positivt, det blir kul att följa Kalmar med de spelarna i år.
Ja, även då, verkligen.
Om vi nu kommer igång någon gång. Vi ska ta några lyssnarfrågor också.
Ja, vi kan väl gå direkt på frågorna då. Och tråkigt, inte så oväntad fråga, men vad tror du om Zlatan och Hammarby? Ja, den känns det som vi har
avhandlat redan.
Avhandlat, va? Magnus Eriksson, Mange Eriksson 92. Vad tror ni om Mange Eriksson till Djurgården i sommar?
Det finns ett tema att djurgårdarnas frågor är extremt tjatiga i den här frågelistan.
Jag tror ju att om vi säger om allt kommer igång då, så är det större chans att det kommer MLS-säsongen i slut fram till nästa säsong. Men jag vet ju att Mange ville flytta hem. Han har ju fått barn för drygt ett år sedan också. Så att vi får se. Det snackas väl där i alla fall. Vad händer med Haxa? Tobias Eriksson undrar det. Och där hörde jag att det var väldigt många klubbar som var intresserade att ta honom i sommar. Men nu står ju allt stilla vad det gäller silly season, så att det finns nog ingenting att rapportera där. Vi vet ju inte ens om när transferfönster öppnar för Allsvenskan eller när det stänger, eller vi har ju ingen aning om någonting när det gäller det. Så att det blir, ja, det får vi följa här.
Alexander Levén skriver: om Stockholmsserierna rullar igång mitt i krisens centrum och träningsmatcher kan spelas, vad är det då som säger att inte Allsvenskan kan dra igång utan publik? Förstår klubbarna är emot, men om de måste, smittorisken kan inte vara särskilt mycket högre, tror han menar. Och då är det
nej,
något som fyllt
men
i
det
här,
har han ju rätt i.
Ja, men det här är det konstiga alltihop, att liksom det verkar inte finnas någon princip. Det är väldigt mycket öppet för tolkningar. Nej. Och det är väl det som har gjort att det har blivit så mycket förvirring kring det här. Att för Svenska fotbollsförbundet rekommenderar till exempel alla att skjuta på serierna tills man har mindre smittspridning, så att det är mindre risk att spelare smittas och sådär. Och sen tror vi, har varit inne på det här förut, att vi tror väl det finns ganska stor skillnad mellan spelare. Det finns liksom ingen enhetlig uppfattning om det här, att det finns spelare som har mer och mindre problem med att spela medan det här är igång. Det finns ju även spelare med riskfaktorer i Allsvenskan, ska man komma ihåg, som har diabetes och annat sådär, som verkligen inte ska få den här smittan. Så att man börjar i Stockholm är ju faktiskt då en sorts outlier i det hela. Det är ju väldigt många andra distriktserier som har väntat. Stockholm har gjort en egen tolkning av råden och rekommendationerna och börjar därför. Så att det är inte... att de börjar kanske inte... då ska man ta som ett kvitto på att alla kan börja, utan att de har valt att göra sådär. Lite mindre resande inom städerna, vad det är mellan lag i landet.
Apex triplets har Noah kryssat i spelberoendehjälp rutan på FM.
Nej, men jag hittar en balans, tror jag.
Nej, bra. Balans är viktigt i livet.
Det är väldigt lätt att halka dit, vet alla vi som har spelat det där spelet. Problemet är att det aldrig tar slut. Jag har nog hittat en sorts hygglig nivå. Igår spelade till exempel inte alls. Bara en sån sak. Använder du dataväskan eller kör du fortfarande med påse, undrar Alfred Wikström.
Ja, nu behöver jag inte, eftersom jag nästan är inomhus, så behöver jag inte använda någonting. Men jag har ju fått en väldigt fin dataväska nu av en poddlyssnare och en... Du har ju sett den är ju svart.
Eftersom du har barn, du har ju ett litet barn, har du skötväska eller skötpåse?
Skötväska.
Bra. Är Jakob Johansson fortfarande...
Nej, men där gäller ju att man sköter sig.
Akta så du inte får haja käften nu. Jakob Johansson, är han fortfarande klar för IFK Göteborg? Och hur ser det ut med Berg och hans framtid? Lutar det mot Blåvitt, undrar Simon. Alla de här sakerna är ju lite...
On hold. Men Jakob Johansson var senaste jag skrev att det var muntligt överens. Och det ska väl vara väldigt tveksamt om det spricker.
Jag har ju hört att Berg hade mer eller mindre bestämt sig för att flytta hem till Blåvitt i sommar. Jag vet ju inte riktigt hur det utvecklade sig då, i och med allt som hände här nu. Men så lät det då i alla fall. Från ganska trovärdigt håll. Om Allsvenskan inte kan spela som en rak serie med dubbla möten, hur skulle ni då vilja se att den avgörs? Eller föredrar ni då att Lennart Johanssons pokal inte delas ut alls i år? Och då har Art Vandelay under skrivit Bring back mästerskapsserien.
Ska vi nog undvika, va?
Grejen är att det här blir ju, kommer ju framförallt få spår i historien. Det är samma sak som med då, om Liverpool får eller inte får titeln i Premier League, att det kommer alltid gå att invända. Så att om ett lag skulle vinna en rak serie, fast med enkla möten i år, så skulle ju det alltid då läggas till en parentes från motståndarfans om att, men det var inget riktigt SM-guld.
Nej,
eller,
precis.
Och sånt där. Så att det blir ju ett mellanår på det sättet oavsett.
Jag föredrar att de spelar, om det blir hattigt och inte de kan spela dubbelmöten, då tycker inte jag ska spela den alls. Men annars ska de, så långt och mycket ska de väl köra till, alltså det kommer ju bli så att de kör längre då, att säsongen blir längre. De får väl förlänga den till januari eller sånt där.
Kanske att jag hade velat se antingen ett sånt upplägg att man fortsätter in en bit på nästa vår, att man tar en paus i vinter då och spelar klart nästa vår istället, ja, för cupgruppspelare.
Eller det skulle aldrig gå bra.
Eller att man spelar en enkelserie och sen ett slutspel mellan topp 8 eller någonting, att man får mötas i kvartsfinaler och så. Det hade varit kul som omväxling kanske.
Christian Polsäter, har ni någon favoritgeneral? Ja, det finns ju bara en, och det är General Maximus i Gladiator. Det finns väl ingen annan som kan ha någon annan favorit än general än han. Det är väl den bästa.
Ja, du fick svara åt båda oss där.
August Johansson, är allsvenskan hetare än någonsin? Nej, man är kanske inte hetare än någonsin, men mer efterlängtad än någonsin, skulle jag säga. Men
en fråga, om Zlatan skriver på för Hammarby, blir inte allsvenskan hetare än någonsin då, fast den inte ens är igång?
Nej, jo, då blir det nog.
Kanske. Och sen frågar Lenny Frey om det finns något nytt om kuppen i maj utan publik. Och det tråkiga svaret är nej, det finns inga nya beslut. Utan jag tror alla avvaktar lite här just nu, bara och se vad som, hur det här tar fart och fortsätter framåt. Vi lär ju, vi kan ju vänta oss kanske något, någon sorts besked kommande två veckor här i alla fall, om vad som händer i maj. Men just nu är det faktiskt status quo helt och hållet. Och vi är väl lika ledsna över det som alla andra.
Ja. Du, det var allt för den här gången. Vad ska du göra nu? Vad händer i veckan?
Jag ska försöka gräva lite faktiskt, tror jag.
Ja, härligt.
Så får vi se vad jag hittar. Och vem vet, jag kanske slutar någonstans i dina trakter. Så ses vi i Sundsvalls utkanter.
Absolut, men då ska vi hålla avstånd. Själv ska jag på en mycket intressant fisketur. Imorgon då jag ska försöka slå Zlatan. Han hade ju lagt ut en gädda som var ganska stor. Jag ska försöka få en bild på när jag får en större.
Ja.
Och får jag ingen större ska jag alltid skylla på att han kör med fiskeguide, ekolod och jag kör helt freestyle. Vilket inte är fusk som jag tycker Zlatan gör.
Ja, den osynliga fuskaren Zlatan. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.